Så vi ber tillsammans för det vi har samlat in och för predikan här som ligger framför. Ja, Herre, vi tackar dig, Herre, för det som vi har fått samla in, Herre, till ditt rike, Herre. Herre, vi ber att du skulle få använda de pengarna, Herre, för att ditt rike ska få utbredas, Herre, i vår stad, Herre. Kom, helige Ande, Herre, och gör ditt verk. Och jag tackar dig för var och en som har gett också. Jag ber om din välsignelse över var och en som har gett av det som de har. Och så ber vi också för predikan, Herre, och för ditt ord, Herre. Vi ber att du skulle tala till oss, Herre. Tack för att du känner våra hjärtan. Du vet vad vi har kommit hit med, Herre. Tack för att du är en personlig Gud, Herre, som vill tala in rakt in i våra liv, Herre. Tack för att du känner med oss, Herre. Tack för att du är en Gud med oss, Herre. Tack för att du är en Gud som är för oss, Herre. Som älskar oss, Herre. Och Herre, vi bara ber att du skulle få komma, Herre, och ta din plats, Herre. Och att du skulle få utgjuta din kärlek igen över våra liv, Herre. Herre, vi behöver dig och vi behöver ord ifrån dig, Herre. Så kom, helige Ande. I Jesu namn. Amen. Temat för den här predikan är som sagt Guds rike är nära. Och jag ska tala om en man som tar emot Guds rike med en stor glädje och tacksamhet. Men jag ska också prata om en man som tar emot Guds rike på ett annat sätt och som ser Guds rike mest som krav och som en börda. Jesus, han ger många olika liknelser när han vill beskriva Guds rike. Han ger olika bilder av hur Guds rike är. Och en av de här liknelserna, de hittar vi i Matteus kapitel 13 och vers 44. Och då säger Jesus så här: himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger för att köpa den åkern. I sin glädje går han och säljer allt vad han äger för att köpa den där åkern med skatten i. När en människa får upptäcka att Guds rike är på riktigt, när en människa får upptäcka att det här är verklighet, då föds det en djup glädje inom den människan. När en människa förstår att Jesus Kristus lever, att han har gett allt för dig för att du skulle kunna få leva, att han har gett sitt liv för att bevisa sin kärlek till dig, då växer det en tacksamhet. När vi förstår att han är en evig konung, att han är din himmelske pappa, att han är din vän som aldrig kommer svika dig. När du förstår att Jesus Kristus säger att jag är med er alla dagar in till den här tidens slut. När en människa förstår att Gud är den som har skapat mig och har format mig i moderlivet. Han är min början och han har en tanke med mitt liv. Och han är med mig när jag tar det sista andetaget. När jag förstår att det finns en Gud som är min början och han är mitt slut. Då föds det någonting inom den människan. En glädje. En tacksamhet. Och när jag läste den här texten om den rike man, eller nej, när jag läste den här texten om mannen som i sin glädje säljer allt vad han äger för att köpa den där åken. Då är det som att man förstår att han har fattat någonting. Alltså han har greppat någonting som är värt allt. Som är värt allt. Han har funnit det allra, allra bästa. Det är ingen som tvingar honom till att sälja allt, utan det han gör av ren glädje. Jag ger dig allt. Det är värt allt. Men när jag läste den här texten om Guds rike och mannen som i sin glädje säljer allt, så fördes mina tankar till en annan man som också möter Jesus och som vi också kan läsa om i Matteus evangeliet. Och han verkade mest se Guds rike som ett krav och som ett tvång. Och jag läser det från Matteus evangeliet kapitel 19 och vers 1. En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför frågar du mig om det goda? En är den gode, och vill du gå in i livet så håll buden." Han frågade honom: "Vilka?" Jesus svarade: "Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, hedra din far och din mor, och du ska älska din nästa som dig själv." Då sa den unge mannen till Jesus: "Allt har jag hållit. Vad är det mer som fattas?" Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig? Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen, och kom sedan och följ mig." När den unge mannen hörde detta gick han bedrövad därifrån, ty han ägde mycket. Jesus sa till sina lärjungar: "Amen, säger jag er. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett synnålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." När lärjungarna hörde det blev de mycket förskräckta och sa: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och han sa: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt." Amen. Den här mannen som vi möter, han är fullt fokuserad på det som han ska göra för att ärva Guds rike. Han gjorde redan mycket, det förstår vi i texten. Han följde buden. Han var en from man som levde i enlighet med lagen. Men ändå så verkar det som att han upplever i sitt inre att det är något som fattas mig. Så han går till Jesus och säger: "Vad gott mer, vad är det för mer gott jag ska göra för att få evigt liv?" Och det här tänker jag är så djupt mänskligt inom oss. Vad är det jag ska göra för att liksom vara okej? Hur ska jag leva för att liksom, för att Jesus ska tycka att det funkar liksom? Kan jag bara få en lista som jag kan bocka av så att jag vet, okej, det är så här det ska vara. Jag följer det här. Men Jesus svar till mannen är: "Vill du vara fullkomlig, gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig." Och jag tror inte det här är en allmän uppmaning till alla kristna att sälja allt vad de äger. Men just i det här fallet så verkar det vara så att rikedomen stod i vägen mellan mannen och Guds rike och det som Jesus ville göra i hans liv. Kanske var det rikedomen som hade fått liksom sätta hans identitet, vem han var. Kanske var det rikedomen som gjorde att han kände trygghet i livet, att han hade kontroll på läget. Men Jesus, han ville vända på det där och säga att det är i Jesus som den fulla tryggheten ska vara. Det är i Jesus som din identitet ska vara fullt ut. Men den där uppoffringen, den var han inte beredd på att göra. Utan han gick bedrövad därifrån. Och där verkade glädjen lysa med sin frånvaro. Varför agerar de här männen så olika? En i glädje säljer allt vad han äger. En annan går bedrövad därifrån. Det är samma Jesus. Det är samma rike. Jag vet inte. Men kanske är det erfarenheten av Guds rike och Guds kärlek som gör att de agerar olika. Den ena mannen hade fått uppleva en djup glädje i sitt inre och agerar utifrån det. Den andra mannen såg allt bara som krav, som tvång, som saker att leva upp till för att kvala in. I den ena mannen så hade Guds rike landat i hjärtat. Och i den andra mannen så hade Guds rike landat på axlarna. Men Guds rike, det vill landa i våra hjärtan och inte på våra axlar. Jag har själv många gånger varit i det där diket när Guds rike hamnar på axlarna. Att det där måste jag göra. Så måste jag leva. Just det, jag ska ju be för det också. Eller oh nej, nu glömde jag det där. Och nu var jag inte så där snäll mot den där människan. Eller jag borde ge lite mer av mina pengar eller vad det nu skulle kunna vara. Att riket, det hamnar på axlarna. Men det är fantastiskt när riket hamnar här. När jag vågar släppa på duktiga Sofia och greppa Jesu hand. När jag börjar förstå att det som jag går och bär på, människor som jag oroar mig för, mitt egna liv, hur världen ser ut. När jag börjar förstå att det hjälper att be. Det hjälper att vara i Guds närvaro. Det händer saker när vi är där. Då hamnar riket inte på mina axlar. Utan då hamnar det i mitt hjärta. När jag förstår att det är inte du och jag som bygger Guds rike, utan det är Jesus Kristus som bygger sitt rike. Eller jo, vi bygger visst Guds rike. Men det gör vi så här. Det gör vi på våra knän. När vi inser att utmaningar som vi står inför, det klarar vi inte på egen hand. Utan vi behöver böja oss inför Gud som är så mycket större. Han som är Fridsfursten, han som är den evige konungen, han som har skapat dig och mig och han som är början och slutet. Han som säger att han är med oss alla dagar in till den här tidens slut. När vi ännu mer vågar böja oss i knä, på knä inför vår Gud, då tror jag att vi kommer få se ännu mer av hur Guds rike vill sprida sig i vår församling, i vår stad, i vårt land. När vi fattar att det handlar inte om mig, utan i Guds rike så kommer jag alltid bli mindre och Jesus blir större. Det handlar inte om allt det som jag vill ha, utan att ge till Jesus det som jag har, det som jag har fått som gåvor, det som blev mitt liv, att ge tillbaka det till honom. Då kan Guds rike få spridas, tror jag. Jesus säger i Matteus evangeliet att den som är fattig i anden, den tillhör himmelriket. Den som är fattig i anden, den som i sin förkrosselse inser, jag klarar det inte på egen hand, den tillhör himmelriket, säger Jesus. Det handlar inte om ett recept vi ska följa, utan det handlar om att ge våra liv till Jesus Kristus. När Guds rike får landa i våra hjärtan, då föds en glädje och en tacksamhet. Men det är inte alltid så att du kommer gå runt och vara glad och ha ett fejkat leende på dina läppar. Det är inte det det handlar om. Jesus, han säger i Johannes evangeliet kapitel 16 och vers 33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. I världen som vi lever i kommer vi aldrig kunna undvika lidelse, sorg, sjukdomar och orättvisor. Och Jesus, han ser lidandet i vår värld. Han ser ditt lidande som är här idag. Han ser din sorg. Han ser det som du går igenom. Och jag tror att han vill tala till oss att det är i honom som vi finner vår frid. För du tillhör inte den här världen. Du tillhör ett annat rike. Du har ditt medborgarskap i Guds rike. I den här världen är du en gäst och du är en främling. Men ditt riktiga medborgarskap, det är i Guds rike. Och där, i det riket, där är det andra spelregler än de spelreglerna som är i det här riket. I det riket så kan vi få be för det som går emot oss. Där kan vi få be för den som är sjuk, att den ska bli frisk. Där kan vi få tro att Jesus, han vill komma och visa sin härlighet. Att han vill visa sin kraft ännu mer. Och jag är så glad också över det som händer i vår församling. För jag hör hur människor på olika ställen i vår församling säger att jag har börjat be om att Guds rike ska få ta ännu större plats i vår församling och i mitt egna liv. Och i det så ser vi också människor som blir helade idag. Det är fantastiskt. I det så ser vi hur människor får profetiska tilltal och drömmar. För att Guds rike vill tala in något annat i våra liv, i vår gemenskap, än vad världens rike vill tala till oss. Han har fört dig in i sin sons rike. I Kolosserbrevet kapitel 1. Där läser vi. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin sons älskade rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin sons älskade rike. Det är där, mina vänner, som vi har vårt medborgarskap. I hans sons älskade rike. Han har räddat oss från mörkrets välde. Och frågan som Jesus ställer till dig och mig. Vill du fortsätta i egen kraft? Eller vill du kapitulera inför Jesus Kristus och säga att jag behöver dig? Han som har kontrollen över mitt liv och vår värld. Han som har gett dig allt. Men här har vi en kamp. Vi och jag. För det finns så mycket som vill tala till oss att Guds rike inte existerar. Att Guds rike inte är verksamt idag. Att det kvittar om vi ber eller söker Jesus. Och jag vet inte, men jag upplevde den här när jag förberedde predikan. Och ni får pröva det. Men det kan finnas du som upplever att man vill liksom hålla Jesus på avstånd. Och hans närhet på avstånd. Det är som att man liksom inte orkar riktigt öppna upp sig för det som Jesus kanske vill göra i ens liv. Att man nöjer sig med på något sätt att hålla sig till det här receptet. Hur man är en god kristen. Och så nöjer man sig med det. Men risken är då att den här förvandlingen bara blir ytlig. Jesus, han vill ha hela våra liv. Han vill att vi vågar släppa på kontrollen till honom. Han vill förvandla våra hjärtan. Han vill utgjuta sin kärlek över dig igen. Så att du förstår att du tillhör framför allt hans rike. Det är där du har ditt medborgarskap. Inte i den här världen som vi ser med våra fysiska ögon. Han vill återigen liksom få röra vid ditt hjärta. Så att du förstår att det är hos honom som du hör hemma. Och ibland blir det som att vi tänker att det är något onaturligt att vara i Guds närhet. Men jag tror att det är bland det mest naturliga en människa kan vara. Och jag vill avsluta med att läsa ifrån Jesaja kapitel 44. Men hör du, min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesrun som jag har utvalt. Ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Alltså, han som skapade dig i moderlivet. Han som formade dig. Han som känner dig vid namn. Det allra mest naturliga för oss, det är att få låta hans vatten få genomströmma oss. Få släcka det som är torrt, det som törstar i våra liv. Det är det mest naturliga för oss. Att få vara i den närheten. För han är din himmelske pappa. Det är han som är din början och ditt slut. Och det är i hans rike som du hör hemma. Amen.